Den sten hon ömsom drog, ömsom släpade, ömsom bar genom skogen hade inget synbart eller ekonomiskt värde. Men det var det som fanns kvar nu. Och repet. Välkomna ska ni vara till Konsthantverkspodden och ett jävligt tungt avsnitt om arv. Ja, men det nöter i mig det här med att vårda arvet, så jag vill kolla med er. Hur ska vi ära det som äras bör? Stå och svaja på gamla axlar, värna sin härd, ansa sin egen bakgård och allt det där. Vi får prata om det nu en stund. Att begreppet konsthantverk i sig liksom lutar snett bakåt. Mot något ouppnåeligt och ädelt i det förgångna. Som tur är så är just ni två, Evelina och Ida, konsthantverkare med en himla massa bagage som vi kan ge som exempel. Idag vill jag att vi skådar inåt och bakåt på vårt eget arv. Och se om vi kan hamna i något intressant där. Hur spårar vi nu vårt arv i släkten, i familjen, hos de gamla vännerna kanske? Platser och människor långt borta från förr som på olika sätt präglat oss. Och vårt driv att också faktiskt göra saker. Vi hittar det vi ämnar undersöka någonstans i ett dimmigt förflutet. Och med hjälp av några stödföremål ska vi fråga oss vad vi ärvt. Ida,
ja.
Beskriv det du har med dig.
Ja, jag har en kruka som jag har gjort. Och det var nog ett antal år sedan nu den kom till. Den har en liten misshandlad pelargon i sig. Som jag också har ärvt, kan man säga. Från en annan tid. Och krukan är som tre ornament, kan man säga.
Är det sprigs?
Ja, alltså rent tekniskt skulle man kunna kalla det för sprigs. Ja, absolut. Det är väl en lite keramisk term. Och jag vet inte om det är något som jag är sådär jättestolt över. Men den känns ju väldigt relevant i det här arvssammanhanget.
Mm.
Och sådana här figurer som finns på krukan brukar man kalla för maskaroner.
Mm-hmm. Oh,
det är lite som makaroner, fast maskaron, det är som ett ornamentbegrepp.
Okay.
Mm. Det ser lite ut som en tomte och ett lejon samtidigt.
Ja, exakt. Det är lite troll, tomte, lejon, sagoväsen.
Jag har tänkt mycket på troll inför det här programmet.
Ja. Det är inte vilken maskaron som helst, utan den här har ju då suttit i mitt barndomshem på en kakelugn i den lägenheten som jag växte upp i.
Har du tagit en avgjutning av det?
Min pappa har gjort det.
Oj, det här är så många dagar. Det är det här vi vill åt.
Ja visst, det här är riktigt så här ingrodda. Nej, men jag vet inte. Ja, innan vi flyttade från den här lägenheten som jag växte upp i delvis då. Som för övrigt min pappa hade bott i 4 generationer i den lägenheten. Så han hade ju också växt upp där. Så bestämde han sig för att gjuta av de här figurerna. Som satt i vardagsrummets kakelugns fris, eller man ska säga. Och både jag och min syster fick varsitt organ. Det var säkert i gips som jag tror han göt av de här. Och så målade han också de här liksom fina pastellfärgerna som var en del av dekoren. Och jag tänker att det var för att han liksom hade växt upp där själv och fascinerades av de här. Just att det är någon figur som är ganska odefinierbar och mystisk. Att det var extra lockande för honom som barn. Och sen många år senare hittade jag den här i någon sådär gammal sparalåda och tänkte att men det är kul att göra den i keramik och bli det som en sådär cirkelrörelse, att han skulle också få tillbaka den som en present.
All right.
Och Jag tänker också att den, kanske att jag gjorde den krukan och började tänka mer på ornament, kanske också fört mig till faktum att jag håller på med ornamentik idag. Och senaste åren. En liten bonus är ju också att nedanför mitt barndomshem så fanns förut Rörstrands porslinsfabrik. Så jag tror att den här kakelugnen gjordes där. Och när jag växte upp så fanns ju inte längre den här fabriken kvar. Men däremot fanns ju ett jättestort porslinskrossberg. Som jag och min pappa brukade vandra runt i. Och så här leta efter små skärvor av någon gammal servis. Och lite på ett liknande sätt var det ju när jag kom till Gustavsberg många år senare. Och att jag började med någon liten typ av utgrävning även där. Och ja, men jag gillar den här idén om att gräva i det förgångna. Hitta små skärvor som man sen kan bygga vidare på. Och på det sättet förankra sig i en plats eller en historia. Eller ja, bli del av något större då. Mm. Och jag vill, det är någonting det här med att uppfinna nytt som också varit lite svårt för mig. Så därför känns det här med arv så himla lockande. Att jag tror alltid har dragits i det där. Att skrapa på något sådär lite historiskt. Eller att istället försöka hitta det som finns bakom gamla saker och utgå från det.
Men nej, tror men... du det där då har liksom drivit dig på något sätt? Att skapa någon slags eget sånt här? Alltså att göra själv? Vad har det, hur har det lett till att du också vid någon tidpunkt började vilja göra saker? Kan du spåra alltså jag tror att det här... tradition? Din pappa gjuter av grejer. Han vill vara där. Han vill nudda saker. Han vill liksom bevara det. Han vill liksom...
Alltså jag tänker att jag kanske inte har ärvt den här då. Vad ska man säga, hantverkstraditionen. Men jag har ju på något sätt ärvt ett intresse och blick för vissa detaljer eller vissa saker.
Mm.
Att min pappa väljer en sån här sak att bevara för någon slags framtid eller för oss. Att säga att det här är någonting viktigt eller det här är någonting mystiskt eller magiskt. Att jag tror, det är väl det som kanske är mitt arv.
Mm.
Att en förmåga att... välja ut eller visa intressen för vissa saker då. Men
jag tänkte också på det, just det här ett driv man kan ha. Jag känner det själv till mitt barn att när jag får en sån liksom en konstupplevelse så vill ju jag, eller jag kan minnas en upplevelse av det här som jag ser som konst som barn och tänker jag ju på mina föräldrar och hur de på något sätt gav det till mig. Och att jag försöker göra samma sak för mitt barn. Och jag tänker att det är lite det din pappa gjorde. Han bara, kolla på de där på spisen. De har något. Och han kanske inte förstår vad. Men han försöker liksom ge vidare det. Typ uppdraget till dig. Eller liksom den känslan.
Ja, men det där tycker jag är intressant. För det är nästan som att man inte vet vad man ska göra med det här arvet. Jag tror att det är det som mycket nöter i mig också. Att man känner en viss här, det är viktigt att bevara. Den här måste vi bevara, vi måste ha den kvar, vi måste förmedla den. Men det man egentligen bara kan göra med det är att liksom ge vidare till nästa generation på något sätt.
Ja, för skräcken finns ju där att liksom annars att... barnet skulle bli en sån här byråkrat som bryter ner konsten i typ Norrköping eller någonting.
Just det.
Och det skulle också kunna hända. Det vill man ju inte.
Nej. Det blir någon sån då moderat politiker i Norrköping av den människan om man inte liksom
om man meddelar inte börjar tidigt.
Beskriv det du har med dig, Evelina. Jag vill se.
Ja, då ska det prasslas.
Bra. Det är till för.
Är ni förvånade att jag tog med en glaspryl?
Lite.
Lite. Jag tänkte nog mer oväntat. Det är ett glas som faktiskt jag själv har gjort.
Wow.
Det finns, kanske ni tänker, hur arvet kopplat till det här. Men, alltså, det här glaset gjorde jag när jag jobbade i Skottland. Och det här är ju inte min design, utan det här är ju när jag försöker traggla mig fram till att göra deras produktion som de har gjort sedan 1976. Och då handlar det ju så mycket om att just kopiera en annan människas rörelser och försöka. Och det här är faktiskt också ett misslyckat försök. Det är därför jag fick den Det är ju liksom den här...
Ja, annars skulle det gått in i...
Ja, annars hade det ju gått in i... In på hyllan.
På hyllan.
Här, den här är faktiskt inget värt, så därför har den fått komma hem till mig. Mm. Men den är ju också ett minne av det här tragglandet och försöka liksom få in den personens rörelser in i min kropp. Mm. Och försöka ärva den personens hantverk på ett sätt för att kunna imitera. Och de formerna som jag har fått av andra glaskonstnärer över tid är ju väldigt viktiga och på något sätt... alltså det tar ju också upp det här med det unika uttrycket. Mm. För att jag, ju mer jag så här börjar rannsaka mig själv så inser jag ju att man är ju en blandning av alla andras typ tankar. Man härmar och man sätter samman det till något nytt. Och jag tror att det är som med mitt hantverk. Jag har ju lärt mig av flera olika glasblåsare och jag kan se deras typ rörelse nästan framför mig när man ser på olika tekniska bitar så. Och det var också något jag upptäckte i mitt masterarbete när jag spelade in mig själv samtidigt som jag blåste glas och så sa jag bara vad jag tänkte på hela tiden. Och det gör man ju inte så ofta. Och jag tänkte, det var ju ganska tunt, det kändes ju väldigt pinsamt när jag gjorde det. Men det jag hittade då sen när jag transkriberade de här ljudfilerna var ju att jag faktiskt är konstant i dialog med mina gamla mästare. Och de kan liksom, det är nästan som att jag hör dem säga till mig, ni gör inte så där. Och då är det jag som bara, haha, fast jag gör så här nu, för nu är jag själv och du bestämmer inte. Men i en tid så var det någon annan som bestämde. Och vissa saker gör jag ju exakt som de fortfarande, för det har jag ju valt att behålla. Och att det som skulle kunna sägas vara mina rörelser också är så starkt i dialog med deras rörelser. Och är på något sätt ett väldigt tydligt arv för mig. Mm. Från dem. Och de är ju alla äldre än mig. Så att det blir ju verkligen som att de också är mina glasföräldrar på något sätt.
Mm.
Och de i sin tur har ju ärvt av andra glasblåsare innan. Så det är ju liksom former som bara förflyttas genom kroppar i led. Och liksom fortsätter fram i framtiden.
Ja, det är mäktigt alltså. Nej, men den där vad som är liksom nästa steg, att de här föremålen för oss liksom vidare mot någonting. Jag har ju med mig en sak som alltså det är ett slags smycke, tror jag. Det är rätt oklart vad det här är, men det är min farmors syster Irma som har gjort ett slags halshänge, tror jag. Jag misstänker det på längden på snöret. Det är skinn, det är tentrådsbroderi. Jag associerar det väldigt tydligt till samiskt hantverk. Där har vi också en väldigt komplex historia i min släkt. Alltså, där min farmor hävdade att hon inte hade samiskt arv. Och min farfar var så här, det har visst det kommer från Undersåker i Jämtland. Alltså, och där är det är liksom en, det här är ändå hennes syster som har gjort väldigt mycket samiskt hantverk. Men det var liksom aldrig någonting som de pratade om och inte ville ens kännas vid. Vi har inte heller i senare generationer riktigt rätt ut det. Och det kommer upp mycket nu i mitt liv, så här, vad är det där? Och vad gör jag med det? Och är det liksom viktigt för mig? Jag vet inte riktigt. Det är liksom fortfarande intressant. Den här är också intressant för att...
Den är nästan som en amulett.
Det är som en amulett. Jag går liksom och kollat runt lite. Det finns också så här gamla vikingasmycken som har lite liknande form och storlek.
Mm.
Det känns också det stoppad nästan. Det skulle kunna ligga något där
ja,
inne.
Ja, jag vet. Jag känner på den. Det är ju skinn och sen så under er...
Är det någonting?
Tyngden antyder att det kanske är ett slags trä. Men också med någon stoppning.
Det kanske ligger något spännande här i. Ja, den är ju lite tung.
Där finns liksom...
Där finns något.
Svaret, typ.
Inuti.
Ja. Och där är också en moment i att... Alltså i det här mystiken i arvet återkommer jag till.
Men är det mystiska, är det huruvida ni har samiskt påbrå?
Ja, det blir ju en blandning av det på något sätt. Mm. Nu har vi inte, och det tror jag handlar om mycket om min far, att det kanske är på han just nu. Och han är väl kanske inte heller så intresserad av att riktigt veta. Det är speciellt alltså. Och vi får liksom...
Någon släktforskare för
precis.
Rycka in.
Men kanske också
att... och intressant, men kanske framförallt också intressant för just varför farmor kände att hon inte ville ha vara en del av det. Att det var någonting som hon hade fått lära sig hela sitt liv, att det var negativt.
Mm.
Att komma från ett samiskt sammanhang var för henne liksom associerat med någonting negativt.
Mm.
Alltså från statens håll och från samhället som hon levde i egentligen på den liksom 20- och 30-talet uppvuxen, var det någonting som tillhörde ett ganska tråkigt förgånget. Alltså ett slags omodernt och någonting som också avvek från det som hon snarare ville ta del av. Mycket intressant. Men hennes syster gjorde i alla fall... Hon gjorde inget eget samiskt hantverk, min farmor. Men hennes syster gjorde det.
Men det är ju speciellt också då när det är liksom en hel kultur som du är besläktad med. Men som du inte har liksom nycklarna att läsa av. Alltså du blir avhuggen från.
Mm.
Jag tänker också att det är... ja, men min man har ju finskt påbrå. Mm. Men kan inte språket. Så han känner ju att han...
Mm.
inte har tillgång till den kulturen.
Nej.
På samma sätt som om man hade lärt sig det eller liksom haft.
Nej, men precis, och då är det här ett så himla också laddat föremål så här, för vilken tillgång har jag till den liksom delen av arvet så att säga. Vad kan jag liksom...
Ja, och det känns som att just den samiska kulturen och finska kulturen är det väldigt så där tydligt att man har liksom man ska, det ska liksom inte i vissa sammanhang kunna funnits med. Jag tänker att det finns kanske andra mer detaljer som också har på något sätt rationaliserats bort i vår kultur. Att det här som liksom skulle bli vår, vad ska man säga, norm kring vad vi skulle ha för kultur. Att det är mycket som har sållats bort.
Oh, ja.
Och att det är därför kanske jag och många andra, man känner någon slags, det är något glapp där i... Att någon pusselbit har liksom slängts bort eller gömts undan.
Ja,
så det är svårt att återknyta till.
Men då det är det som är liksom dubbelheten i det här också. Att det finns starka poänger i att vårda arvet. Det är viktigt att vi liksom tar med oss någonting från det förgångna. Men jag menar, i och med att vi då också väljer ut massa saker där så försvinner massa annat. Och jag menar, vad kan vi lita på? Vad behöver vi för att bli bättre? Liksom? Det är fruktansvärt komplext och oerhört intressant. Varför man tycker att det också finns någonting mer äkta i det förgångna, eller så någonting som är mer genuint än det här nuet.
Det är ju extremt spännande med vad som blir kvar. Jag håller just nu på med ett arbete med Gustavsberg, eftersom jag gör en gestaltning åt Värmdös nya kulturhus. Och då tittar jag på vad man har sparat. Liksom.
Mm.
Till exempel Riksarkivet, vad har de? Och då blir det ju så himla mycket att det är så här beställningar av skisser till olika maskiner. Det är ritningar till byggnader mycket.
Mm.
Och det blir ju just det här som är i människor är väldigt svårt att spara. Typ.
Mm.
Förutom då grejer. Alltså, vi måste göra grejer. Ja. Gjorda grejer. Men då krävs det att du har någon som kan läsa av grejerna.
Precis, det behövs ju en tolkare hela tiden av allting. Och våra minnen är liksom ett skämt.
Precis. Och det är ju därför också så att man bara, är det så farligt att ett hantverk dör bort? Man bara, ja, för då finns det ingen som kan tolka grejerna.
För att man, just det liksom, är en extremt viktig poäng.
Om man tittar på grejen så bara känner man hur det känns att göra den i kroppen. Men om du inte vet det, då bara, ja, det är ju en grej.
Det är en grej.
Då finns det liksom noll. Ja.
Men jag tänker att jag har nog varit väldigt rädd för det här med alltså, någon slags romantisering. Eller just när jag gått in i det här med ornamentik, att så här, det är också så långt ifrån mig på något sätt, känns som att det är någonting som finns i en annan tid på en annan plats än vad jag kanske har funnits på.
Just det.
Men det är som att jag också försöker, och därför att i det här personliga bandet, att det är där finns ju någon tillåtelse i, där finns inte tabun på samma sätt, försöker jag intala mig själv. Mm. Att så här, när jag har en personlig koppling till något.
Den här krukan har ju du har ju levt i ett rum där det ornamentet var.
Inte för att det kanske, jag vet inte, men jag tänker att på något sätt måste jag rättfärdiga olika saker. Speciellt om det är sånt som är dekorativt. Mm. Det är liksom måste hitta en anledning för att de ska få finnas i mitt
jo, skapande. Jo, men kan inte hålla på att välja liksom vad som helst i världen. Det går inte. Men liksom, har man det?
Ja. Och men också det för att det ska vara så tillräckligt spännande att fortsätta jobba med från början till slutet. Att du har liksom det drivet. För det tror jag finns i grejen sen.
Men att jag tror att den här rädslan som jag hade var bara ganska nyligen att så här, åh nej, nu kommer jag skapa någon slags puttinuttvärld med så här små rosa rosor och att den liksom, att jag hela tiden får kämpa med den men ändå lite så där, det är okej att få göra det. Jag behöver inte stå till svars för någon typ av så här, sån sak. Men det är såklart, är man liksom intendent på Nationalmuseum och samlar på objekt till deras samling, då tänker jag att då har du ett annat ansvar kanske än som hantverkare eller konsthantverkare själv. Att jag vet inte, att jag har känt att man måste ge sig själv någon slags här spelrum också.
Har du mycket görare i brist på bättre term med era familjer? Alltså de som ni har växt upp med. Det behöver inte nödvändigtvis vara liksom släkt. Men är det hantverk och konsthantverk närvarande? Har du varit det? Har ni sett mycket av det, Ida?
Alltså, båda mina föräldrar har ju gått...
Och vi snackar konsthantverk.
Konstskola, eller konstfack till och med. Och alltså, jag tror att deras linje hette någon typ av... Alltså det var inte fri konst, det var mer måleri på ett konsthantverkssätt skulle jag säga. Vad det nu kallas för. Alltså typ dekorativ konst mer. Eller dekorativ måleri, eller...
Applied arts.
Jag tänker att det var lite... något mitt emellan konst och konsthantverk skulle jag säga.
Skumt.
Ja.
Kategorier som är svåra i sig. Men då kan man alltså, de två kategorierna i sig är väldigt svåra att definiera. Men det är kul att man också kan vara mellan dem. Ja. Svåra definierade kategorier.
Så är jag ju definitivt ärvt något, eller jag tror jag ärvt en idé om att jag ärvt någonting snarare än att jag faktiskt har ärvt. Eller det är klart jag har ärvt någonting.
Det är kanske är ett omöjligt samtalsämne här, för det går liksom inte att se vad man har ärvt. Det kommer typ våra barn kunna sitta
det
här och
prata. Det roliga var att när jag började konstskola själv så tänkte jag, men jag har ju ärvt det. Alltså det sitter liksom just i kroppen. Det. Och så insåg jag att nej, det man måste lära sig det också. Alltså det är inget
jobbigt
som man matas med och så här.
Men jag tror jag har ju liksom insett, och framförallt mycket när vi har arbetat med det här och skolan och bla bla bla, att jag har ju extrema mängder hantverk i min släkt, i mobb, alla liksom. Det är ingen som har så att säga jobbat med det professionellt eller på något sätt gått en utbildning eller ens liksom menat att det var på riktigt. Men alla har ändå det i sig på både morsan och farsans sida långt bak, och det finns ju hur mycket som helst. Min svärmor besökte ett hus som vi har i Jämtland som är gammalt som fan. Och hennes uttryck var så här, det är som ett museum, var liksom det hon kände när hon kom in i det här huset där väldigt mycket prylar från väldigt många olika hantverkande människor liksom, som har samlats där. Och det blev så tydligt för mig bara också inför det här avsnittet att det är verkligen överallt. Sen har jag inte blivit så jävla bra på någonting, vilket är så här, jag gör massa olika saker. Men jag har ingen sån specifik pryl, utan det är väldigt brett så. Men det kanske är det var för mycket bra grejer i mitt förflutna, vad vet jag. Jag kan liksom inte. Men Evelina, varför blåser du glas? Varför är det okej för dig?
Det handlar nog om att det var okej.
Ja,
faktiskt.
Knappt, eller nej.
Nej, men att jag kommer nog, alltså jag...
Det är ditt jobb liksom.
Mina föräldrar, alltså de har väl båda, det är lite spretigt liksom med vad man har gjort. Men på min mammas sida skulle jag säga att det är viktigt att ha ett riktigt jobb. Alltså då är det att vara snickare. Alltså konkreta jobb har man haft.
Ja.
Och det är inget så här akademiskt eller så.
Nej.
Nej.
Inte ens präst.
Nej.
Nej, okej. Det är min släkt. Min farmor tyckte min bror skulle bli präst.
Men du, det är inte... Nej.
Skitsa. Han blev filosof.
Precis. Det är, typ det är samma. Ingen snarare. Som har varit på den sidan.
Nej,
det är inte det som har gällt. Det är inte, det har inte varit trendigt.
Det var väldigt orolig stämning i min familj där då, där du just var filosof, var för något. Jag vet, vad fan det var om. Ja. Fortsätt, förlåt mig.
Nej, utan det har varit liksom riktiga jobb och så. Och jag kände väl... Men jag har alltid blivit tillskriven att jag är den konstnärliga. För att jag har alltid varit lik min faster.
Mm.
Så att jag vet inte om det är en profet, alltså att så här, jag har levt upp till någonting.
Aha.
Kan ha varit. Men, och min faster är keramiker och konstnär. Mm. Eller vad. Och på min pappas sida har man varit intresserad av konst mer. Och min pappa är konstnär på ett sätt, men han har alltid jobbat som någon sorts uppfinnar Jocke på typ Volvo.
Mm.
Och han har ju alltid varit den som liksom har samlat på grejer och dragit hem olika motorer som har stått hemma.
Och de har stått där och präglat fina. Dig.
De, det här är en häft, det är en grej liksom. Ja, man tar hem en växellåda. Alltså, det har ändå varit normalt. Ja. Alltså att vara lite...
Var det så här, den är
excentrisk snygg? Har ändå varit normalt och så. Så att det, liksom, det har väl funnits. Men att så min faste på håll har ju ändå varit konstnär och konsthantverkare. Och tillbaka till det här att det har varit okej har ju varit att jag kanske har haft... Jag ville ju hålla på med konst, men då kände jag att glas, det är ju ändå något man kan jobba med på riktigt. Man kan jobba i team.
Ja.
Så det var liksom redan som 14-åring hade jag en sån bild av att så här, men det här kan ju ändå bli ett riktigt jobb. Det kanske är troligt. Det är många som kan rita. Det är svårt att bli bäst på det. Så jag satsar på det här. Och jag gillade sport också. Så att jag var lite så här friidrotts. Ja. Så då var ju glasblåsningen perfekt. Mm. Sport och konst och riktigt jobb i ett. Så det var ett taktiskt val.
Ja.
Och verkligen häftigt.
Genomtänkt.
Men det, jag är lite taktiker så.
Ja, men det men, är vi, precis.
Så det började redan alltså. Då. Och då, jag var ju redan stressad. Jag kände mig ju gammal också, direkt, när jag var 14.
Men för då visste du redan då exakt hur det skulle bli.
Mm. Jag är också lite rädd att jag bestämde mig så tidigt.
Ja.
Det men valet har man ju levt med nu.
Du visste inte riktigt att du skulle hit, eller hur? Alltså, där du är idag, det var ju ganska långt bort.
Nej, podd var ju långt.
Det fanns inte. Långt bort.
Ja.
Något uttryck.
Offentlig utsmyckning också ganska långt bort.
Mm.
Nej, jag känner att det var ändå med i din plan på något vis. Det, absolut. Att du
men så långt vågar
ditt...
inte jag drömma i taget. Jag är väldigt så, ett steg.
Nej, du men, anar det där liksom.
Så att så här, ja. Nej men så har det väl kanske varit då. Jag vet inte om jag svarar på frågan. Men nej, så det har funnits lite, men ändå inte. Ja, men ja, båda.
Ja, jag är lite söker den här liksom atmosfären som på något sätt påverkat i vårt fall, och framförallt kanske ert fall, varför ni också faktiskt har valt den här banan att intressera er för konst, hantverk helt enkelt. Jag vet inte om vi kan hitta det svaret, men jag anar ju ändå tendenser, helt klart. Nej, men vi var inne på det här. Det blev liksom lite negativt från början. Jag tänkte att vi skulle inleda liksom, i avsnittet med att sådär, hylla vårt förflutna och på något vis liksom, älska det där genuint hemmagjorda, egna, nära, hälsosamma konsthantverkslivsstilen. För att sen då gå över till all problematik. Nu har vi blandat lite.
Mm.
Det gör ingenting. Jag återvänder till min ärade farmor hela tiden. Jag gör verkligen det. Men det är för att hon... representerar så mycket som jag håller med om, men också tycker är väldigt problematiskt. Alltså, till exempel det här med hemgjort för henne var ju... Dels var hon jätteduktig på att göra allting, baka och laga mat och all typ av, mycket typ av textil och så här. Men det var ju också liksom förknippat med fattigdom att göra själv. Alltså hon kommer från ett situation där de hade... extremt knapert liksom. Och fick göra allting själv. Och grisen och liksom dadada. Så att det här med att typ köpa färdiga liksom industriella prylar är också jävligt härligt. Så hon blir som en symbol för mig, liksom som en dubbelheten inför det här som vi faktiskt gör, som är att göra nya handgjorda saker. Det är intressant. Då är ju frågan varför vi vill fortsätta att göra saker. När det kanske blir bäst om det görs i fabrik.
Mm, fast jag tror inte att det blir det. Eller liksom, jag tänker att vissa... klart det blir bra. Klart kan det vara energisnålt och så. Men jag tänker att, men jag tänker nog att det bästa ändå är ifall du gör något bra och någon vill behålla det länge.
Vi har ju ett avsnitt innan det här avsnittet som är fantastiskt med glasblåsare som har väldigt fina och starka argument för just det där egengjorda och vara i det och förmedla den kunskapen och att det faktiskt att göra själv liksom är viktigt för att ta kontroll över sin egen situation.
Men också att förstå arvet.
Förstå det, precis.
Att kunna utläsa det, som jag sa tidigare. Och fortsätta en tradition. Och jag tror också att utforska det nya som vi ännu inte vet genom att göra. Ja. Alltså att komma vidare. Men jag tror också att det är ett mänskligt behov av att vilja till att göra. Jag tror att det är så starkt att det typ inte går att stå emot att göra.
Det är därför vi så rent intellektuellt typ inte kommer till den där kärnan. För att det kanske inte går att stå emot.
Jag tror typ en drift. Att så här,
törstig, hungrig,
göra.
Ja, så resultatet är ju liksom second där på ett sätt. Det är ju det där görandet som är i fokus. Sen just om man ställer en maskinproducerad kopp bredvid en handdrejad kopp så finns det ju olika kvaliteter i så. Men det är ingen som får. Ja, det är ju görandet bara som är.
Det är någon sorts meningsskapande i sig att just låta tiden bara så här försvinna iväg så där som den kan göra när man gör någonting. Men det behöver ju inte vara en sak egentligen. Alltså det kan ju också vara så här, ja men klippa gräs.
Det kan vara klippa
gräs. Kan vara kul. Eller typ vad som helst där man.
Egentligen tänker jag att det bästa på något sätt, eller så att man slapp den här liksom berget av saker som man ska släppa runt på, så vore ju om det bara på något sätt löstes upp i, när man hade gjort klart. Det hade ju kunnat vara ganska skönt.
Men digitalt då? Du kanske kan, det är liksom fotografier och sådär. Eller virtual reality.
Ja. Nej, men jag tycker det som jag tänkte mycket på eller har tänkt på är ju också tradition, alltså i förhållande till arv. Alltså vad är det som skiljer dem åt? För mig är ju kanske tradition mer liksom nära ett konsthantverkspraktik än begreppet arv. Men i arvet finns ju någonting mer privat eller personligt.
Precis.
Som traditionen på något sätt inte har. Att, fast traditionen kan ju komma från en privat.
Termen är ju också en börda i någon mening.
Mm.
Det är väl en aspekt av det också.
Men det är också någon så här vilja som jag tänker man har som människa. Att vilja frysa tiden. Man vill frysa något bra. Man vill frysa ögonblicket. Alltså det här ständiga fotograferandet. Man vill kunna komma tillbaka till ögonblick. Liksom. Och jag tänker att det är det typ mycket jag gör med min konst också. Att jag försöker reda ut någonting. Jag försöker få ihop flera olika bilder eller handlingar. Och sen så försöker jag liksom att så här stänga in dem i liksom ett område och se vad det blir. Och att det, jag menar, att det handlar om att på något sätt skapa en stillbild. Och den är ju inte särskilt sann kanske. Men den gör något annat. Och jag kan så här titta på livet. Eller jag kan titta liksom på det där en stund längre. Jag tror att det är något med det där med bevara tid. Jag tror vi liksom hela tiden håller på och förpackar saker. Ja, men nu kan jag spara. Hur ska jag spara det här? Hur ska jag spara mitt barns uppväxt? För nu vill jag ju komma ihåg hur det ser ut exakt nu. Och så försöker man spara den där tröjan eller något som ligger på vinden. Eller man liksom försöker hela tiden att hålla kvar.
Men vad är betungande med arvet? Alltså det här liksom vaga.
Att det liksom försvinner. Man kan liksom inte hålla allt i huvudet hela tiden. Det tycker jag är stressigt.
Nej, man kan inte heller på något sätt nej, man kan inte kanske göra det här magiska rätt. Visa. Kanske då att ett skönt föremål har en viss fördel där. Istället för det ett typ ett ord. Eller flera ord. Att ett typ vackert föremål har någon så här kraft att bevara väldigt subtilt. Alltså vag koncept om arv. Mm. Visst, det här var det något äkta på något
det
vis.
Det var något i det här. Mm. Men har inte ni också känt att det är många runt er? Jag tänker lite på den åldern vi är nu. Det är mycket, man börjar liksom, folk börjar så här förstå det här med släktforskning lite mer.
Mm.
Det liksom kommer nu. Min pappa bara gick i pension nu och bara, släktforska? Man bara, ja, det är nu.
Oh, gud. Alltså, jag har levt med två nära släktforskare här i flera år. Så jag är mitt i det.
Tänk att det är nu.
Det är nu eller aldrig.
Det är inte en slump att du, Lisa, tog upp det här.
Nej, eller? Nej. Jag,
det ligger i tiden för oss nu.
Precis. Det är så här, hur...
Handlar det om vår tid? Eller
vår generation är vi i det skedet nu.
Tror jag. Nu bara, vad fan var det, vad var det som hände där för 100 år sedan?
Typ, tidigare när ens mamma bara, men har du sett den här? Man bara, nu bara, wow.
Det där får ju mig att vilja.
Mm. Och så börjar man försöka så här visa för sin son kanske att den här grejen, han bara bryr sig noll. Sen när han blir...
Gud, dit har inte ens kommit. Alltså med tanke på att så här föra över något arv. Alltså,
Gud, gör det hela tiden.
Är det sant? Ja. Mm. Det är lite obehaglig tanke.
Obehagligt?
Nej, men det är lite obehagligt ansvar att så här, nu ska jag föra vadå vidare liksom. Det är ju, nej usch, får jag ångest av.
Ja, men det är väl det. Arvet är en innest och det är en börda för hur förmedla någonting till något viktigt. Välja ut bland all denna information och förmedla vidare. Det är ju det vi håller på med varenda dag, men jag finner det intressant. Det fortsätter nöta på mig. Ni har inte gett mig några svar.
Fan,
ni har krånglat till det.
Jag tycker det är väldigt...
Tack för det. Jag kom in här med. Nu jävla löser vi den här knuten.
Vad vill du ha för... Vad var frågan då? Ska jag ge snabbt svar?
Den inledande frågan.
Nej, men...
Varför är nyproducerat konsthantverk i liten skala inte onödigt?
Nej.
Eller den här, Ida. Varför finns det inga troll på Pressbyrån?
Finns det inte det i Gamla stan? Alltså har du varit inne på Pressbyrån i Gamla stan?
Jag upplever inte att det är ett troll där alltså.
Men sen,
pentroll.
Men jag tänker att troll är något som verkligen finns ändå kvar mycket runt omkring oss. Ja, i olika former.
Ja, fint att du säger det. Jag önskar att det var så. Mina troll är någon, det finns i en annan tid på andra platser. Mm. I mitt nu finns inga troll.
Nej.
Och det sörjer jag lite.
Du kanske behöver troll i ditt liv.
Absolut. Vi talar mycket om troll i familjen min. På skämt på sätt och vis. Men som när man kastar ut vatten på marken till exempel. Mm. Det är viktigt att varna dem. Så att de inte får till exempel vatten på sig.
De blir inte skollade.
Akta, får man säga.
Så att jag har alltid tänkt att du är så himla vidskeplig, har du sagt själv någon gång. Och det tänker jag också är något slags, inte det väldigt så arv, apropå att slänga ut vatten och sådär.
Det tror jag mer är liksom, fast genetisk så här defekt. Alltså att en orosgen på något vis. Och då att det är lika bra att på något sätt knyta det. Eller inte vet jag, det kanske är en respekt för trollen som jag på något sätt också då
tror inte att troll har varit särskilt närvarande för mig. Jag har typ aldrig varit rädd för troll. Aldrig varit rädd för det.
Nej,
eller
men
tänkt
det är en
på troll.
Det är respekt liksom.
Är du rädd för troll? Nej, så respekt.
Jag är inte rädd.
Nej.
Jag är inte rädd.
Du rör ju aldrig skog heller.
Väldigt ofta. Här inne.
Okay.
Jag pekar på mitt huvud. Jag har en stark liksom närvaro i skogen i min uppväxt. Sen har jag varit rätt mycket i stan senaste åren.
Men tandtrollen berättar ni om. Eller så här, de är farliga. Så att, jag menar, trollen finns i alla former.
Vargen också. Trollen. Mm. Nej, men hörni, vi tar och rundar av. Jag ska avsluta så här med att jag har en checklista och jag ser där ett utropstecken. Och det signalerar åt mig att jag inte får glömma att våra minnen inte är att lita på. Det är en viktig poäng. Det är värt att understryka att de är ytterst linniga och mycket känsliga för romantisk påverkan. Särskilt från oss själva. Vi tackar för idag. Vi tackar Kulturrådet, Konsthantverkscentrum och Karin Fjällman-Dovsten. Tack Ida och Evelina för att ni bjuckar på er själva och för att era personer utgör så fett content. Vi hörs snart igen. Hej då.
Hej då.
Hej då.